Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av statsvetaren Magnus Norell. Vi talar om kriget i Ukraina. Men först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik, oavsett om det är på Patreon, Bitcoin, PayPal eller med Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en kapitalistisk hjälte. Att bli Patreon ger dig dessutom reklamfria avsnitt 2 dagar före alla andra. Ryssland har dragit sig ur avtalet om veteexport och attackerar Odessa. Ryssland har nu dessutom börjat expropriera västerländska företag. Krig är alltid en fråga om ekonomi. Den ryska duman har antagit en ny lag om mobilisering, även om den inte kallas för det. Det ser ut som att Putin tänker vinna med hjälp av Rysslands överlägset större befolkning. Magnus verkar vara en smula mer optimistisk än vad jag själv är. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Magnus Norell.
Tack så mycket.
Ett nöje, allt för länge sedan senast faktiskt.
Ja, det var ett tag sedan.
Ja, vad har du haft för dig i livet?
Ja, det senaste är väl att jag har givit ut en ny bok då.
En personlig resa,
ja,
igen.
Precis. Ja. Ja, alltså det var ju den här precis, den nya, nya versionen, nyredigerad, nya kapitel.
Jag missade tyvärr premiären.
Ja, precis, det var tråkigt, det blev väldigt bra.
Ja. Och
så det känns bra. Så det har jag då, jag har villat på den lagen ett tag och håller övrigt på att renovera ett torp uppe i Hälsingland. Så det ska jag ägna sommaren åt.
Själv?
Nej, jag och min fru.
All right. Men inga arbetare utan...
Nej, det är inte så omfattande. Det är lite nytt golv och så ska det sättas panel och sånt på vägarna. Så att det är inte någon, det är inget jättejobb. Det är det inte.
Och nu är du hemma bara tillfälligt i Stockholm.
Ja, precis. Just det. För att sköta lite annat grejs.
Det var vagt.
Det är inga konstigheter. Jag har en gammal mamma som jag är noga med att hon inte ska vara ensam allt för mycket. Så det är ganska mycket det. Och sen är det så att Anna-Maria jobbar en vecka mitt i semestern. Så att det är
med vad?
Hon är bibliotekarie.
All right. Spännande yrke dessa dagar.
Ja, det är det ju. Det är det ju. Kan man säga.
Fast det är inte min expertis, det är Paulina Neuding tror jag som...
Ja, precis. Jo, men hon har sett hur saker och ting ligger till, Paulina.
Ja, idag så tänkte jag i vanlig ordning när du gästar att vi skulle diskutera lite geopolitik. Och jag tänkte att vi börjar med Ukraina och deras motoffensiv. Hur ser det ut att gå från ditt perspektiv?
Ja, alltså det går nog som förväntat faktiskt. Jag menar, de har... Det de inte har, som vi i väst och alla andra måste ha för att man ska kunna göra någon form av snabba genombrytningar, det är ju flygstöd och helst också ett övertag. Och det har inte Ukraina alls. Så det är ju ingen som är förvånad över att det går på det här viset. Och det gör att till exempel, ja, bara en sån enkel sak, eller enkel, men en sån sak som att röja minfält som ju ryssarna har spridit ut på alla håll, kan de ju inte riktigt använda sig av de här riktigt stora och intressanta tekniska faciliteterna som väst har, eftersom det inte finns något flygskydd. Så de måste göra för hand, mer eller mindre. Deras, jag vet inte vad det heter på svenska, battle engineers, måste ju liksom gå ut för hand och ta bort minerna ganska mycket. Så det är ett tidsödande arbete. Så vad Ukraina gör är ju att de rent militärt just nu riktar in sig på ryska ammunitionslager, command and control centers och sådana saker. Det är ingenting som syns egentligen än. Men samtidigt då som man gör de här inkrementella så att säga, framstötarna. Och att de här, det var ju väldigt upphåsat innan.
Mm.
Och man det lät ju på tidningsrapporterna en del som att det här skulle säga puff och så skulle liksom det brytas igenom. Men hur då? Men när man tar flygstöd eller flygdominans, det går ju inte. Utan det måste ju ske på ett annat sätt. Och det får vi ta på oss. Jag menar, hade vi agerat snabbare så hade Ukraina haft det här flygsupporten nu som de inte har.
Ja, för nu är det 500 plus dagar sedan kriget började.
Ja, den här offensiven, ja, precis. Jag skulle säga att kriget började 2014 i och för sig, men
okay.
fine enough. Ja. Men visst, du har helt rätt. Och det kommer ju, alltså jag tror att vi pratade om det sist, vi talade om det här, men att det snabbast, om man vill undvika att det här kriget tar för lång tid, då ska vi se till att Ukraina vinner så fort som möjligt.
Mm.
Det är det enda sättet.
Men nu kan vi väl ändå räkna det som ett utnötningskrig?
Ja, det har ju blivit det.
Ingen utom Afghanistan har vunnit ett utnötningskrig mot Ryssland.
Ja, jo, men det kan ju gärna göra om de får tillräckligt med stöd. Jag tror inte det är inte utnötningskrig på samma sätt som Afghanistan. Det går inte att jämföra, skulle jag säga. Utan vill man undvika att det här ska dra ut på tiden, så måste ju gärna vinna det här. Därför att, för att du kan inte få, i det här läget i alla fall, så finns det inga förhandlingsops överhuvudtaget. Och det ska det inte vara. Jag menar, det blir som att avblåsa andra världskriget efter att Hitler hade tagit Sudetenland och Österrike. Så okej.
Ja.
Det är liksom, om inte annat så kommer Ukraina aldrig gå med på det. Så att, jag menar, it's not an option. Så det är fortfarande så att det stödet som Ukraina behöver för att kunna avsluta det här militärt, eller i alla fall hamna i en sån situation så att de har en styrkeposition i förhandlingarna, det är det som det är den snabbaste vägen. Och det tar, skulle jag säga då, vissa NATO-länder har ju förstått det, balterna, polackerna, och de som Rysslands grannar har ju insett det här för länge sedan. Men de andra är lite segare då.
Så hur spännande var midsommardagen för dig?
Midsommardagen var väl ganska egentligen, rent personligen, inte så himla upphetsande, kan jag väl inte påstå.
Alltså jag är ju numera småbarnsförälder, ja, så jag vaknar ju i tid till Prigozjins marsch.
Ja, precis. Jag förstår det. Ja, jag var väl inte riktigt uppe så tidigt då. Men det var ju en spännande 24 timmar, får jag säga.
Eller hur?
Ja, väldigt spännande. Och jag skulle säga att vad det indikerar är att det är ju massa, det är inte jag den första som har sagt att det är en massa splittringar här inne. Och vad Prigozjin, och det har han ju fortsatt att säga, är att han har ju påpekat det som alla vet, att det här var jättedumt. Det fanns liksom inget hot mot Ryssland. Det fanns inget hot från NATOs sida. Det här var bara ett sätt för den ryska, som han kallade då, eliten eller ledningen, att skaffa sig en massa fördelar. Så det har han ju rätt i. Sen är det ju omöjligt att veta, i alla fall än så länge, huruvida Putin själv trodde på att Ukraina skulle falla ihop som ett korthus.
Men det trodde han väl. Det trodde ju de flesta av oss, eller?
Ja, men
hade de inte skickat in hela sitt infanteri, nej, ju, i en lång kolonn mot Kiev?
Ja, det säger en del om den militära förmågan att göra en sån sak.
Och läser man hans historiska essä så verkar det som att han själv tror på historieskrivningen han lägger fram. Eller?
Ja, jo, det kan man. Och det är inte så konstigt då att det gick åt skogen, höll jag på att säga. Så men nu är det ju så. Så att Prigozjins, ja, alltså, jag hörde chefen för brittiska MI6 här för ett tag sedan, han var i Prag, och sa att även för en chef för MI6 så är det lite svårt att få klarhet i vad som egentligen hände. En kille som är till frukost så är han förrädare, till lunch så har han liksom blivit benådad, och till middag så är han på te i Kreml.
Ja.
Då är det inte riktigt, då är det svårt att veta vad som händer. Men jag skulle säga att jag höll nog med honom och en del andra bedömare där som säger att det tyder på att det är stora splittringar i Ryssland, i både den militära och politiska ledningen. För annars hade han ju aldrig kommit undan med det här. Det kanske han fortfarande inte gör. Vi vet ju inte hur det kommer att sluta än. Men det faktum att han bara dels kan göra det här, att skjuta ner, vad var det, i alla fall 2 eller 3 militära helikoptrar och något flygplan.
8 eller 12 soldater, ja, vill jag minnas.
Det kanske var så mycket, ja, okej. Okay. Mm. Och ingenting händer. Det visar ju hur djupt rötan har gått. Alltså. Och jag tror kanske det som kan inträffa är ju att, jag tror att det var det Hemingway som sa, apropå konkurser, att det går, nu kan jag inte sitta på engelska, det går inkrementellt tills det går väldigt fort.
Ja.
Eller något sånt där, va?
Ja, men det var det jag tänkte när han gick mot Moskva. Då tänkte jag, nu har han korsat Rubicon. Ja. Det finns ingen väg tillbaka nu.
Och så visar det sig att det gör det.
Ja, tydligen.
Ja, tydligen.
Utan att bli förgiftad av polonium än så länge. Eller precis. Ramla ut ur ett fönster.
Exakt, det kan fortfarande ske. Vi vet inte riktigt. Men det faktum att det har gått så här långt är ganska anmärkningsvärt. Och det tyder ju på att han satte fingret på någonting som rätt många inser.
Ja.
Och där i så kan det ju också ligga någon form av vad ska vi kalla det, lösning inom situationstecken, eller någon form av möjlighet till att hitta någon form av utväg här.
Vill man ha Prigozjin som president i Ryssland?
Nej, det vill man nog inte, men det tror jag inte är aktuellt.
Men jag tänker bara, för först så var han benådad. Mm. Och sen så beslagtog, men det var nog, skickade ut videos när de beslagtog alla hans tillgångar.
Ja, men det vet vi inte hur äkta den var, ens om det var. Han har naturligtvis inte alla sina tillgångar i en allmänt känd lägenhet i Sankt Petersburg, såklart.
Nej.
Och nu är det ju då så att en del av hans trupp finns i Vitryssland.
Det var inte eller direkt en lägenhet, såg du videon?
Nej, okej. Lägenhet var kanske...
Ett större torp skulle jag...
det är riktigt. Ja. Precis, I'll rephrase that. Hans boning i Sankt Petersburg. Så att, och sen att en del av trupperna är också naturligtvis återvänt till Afrika, där han har ju stora tillgångar.
Ja.
Som inte kanske nödvändigtvis Putin eller någon annan kommer åt.
Nej, det är
Prigozjin
helt...
kommer nog att vara låt oss säga så här då. Prigozjin kommer fortsätta vara en aktör, tror jag, i det här sammanhanget.
Häromdagen så syntes han ju igen. Mm. Nu håller ju han och Wagnergruppen tillsammans med Belarus övningar på gränsen till Polen.
Just det, precis. Jo, men det sa ju Lukashenko att det var det de skulle göra. De skulle träna belarusiska trupper och så då.
Och sen återvända till Afrika.
Ja, de har ju fått erbjudande om att återvända till Ukraina, men det lär ju inte ske, det tror jag inte. Fast inte under eget befäl då, utan då skulle man inkorporeras med den ryska försvarsmakten. Det var ingen som är intresserad av. För där har han ju helt rätt, Prigozjin. Vem vill serva under den där ledningen?
Ja, det var ju den han ville bli av med.
Ja,
men det är ändå anmärkningsvärt. För att använda kanslisvenska.
Ja,
stark kanslisvenska.
Stark kanslisvenska skulle jag vilja påstå att det är anmärkningsvärt.
Och sen återvänder... Alltså, för Putin har ju inte ens erkänt att de finansierar Wagner för bara någon månad sedan.
Nej, först sa han att de inte fanns.
Ja.
Efter att ha sagt att de finansierar dem. Så att, ja. Men som sagt, det tyder ju på att det finns en massa splittningar. Men det får väl andra som kan Ryssland bättre än jag uttala sig om.
Ja, fast nu är det jag har tillgång till, Magnus.
True.
Och sen återvända till Afrika. För alltså hela den grejen är väl mer eller mindre... Det är väl, för att dra en liknelse med populärkulturen. Har du sett den här King of Tulsa? Inte?
Nej.
Nej, det är en maffiaserie som handlar om Sylvester Stallone som har hållit käften för sin maffialedare i 25 år i fängelset.
Okay.
Så kommer han ut och vill bli belönad. Och sen som belöning då så skickas han till Tulsa som är en absolut icke-stad. Liksom,
just det.
Och ska sätta upp där och sparka upp, ja men vad är det, $5,000 i veckan till sin då moderorganisation på Long Island.
Okay.
Och det är väl lite så Wagner fungerar i Afrika, att de tar diamantgruvor och guldgruvor och sen så ska de väl ge kickbacks.
Förmodligen. Ja, jo, visst. Men han har ju sett till att sko sig själv genom det också.
Ja, det betvivlar jag inte. Men
tanken var väl det, visst. Och någon form av deniability från ryska staten. Och som sagt, man skaffar sig inflytande på olika sätt. Och det kommer han väl att fortsätta med. Om ingen sätter stopp för honom. Vem skulle göra det?
Ja, det skulle ju vara Putin då. Ja, som tog honom av daga. Ja, som möjligen. Sig bör.
Möjligen.
När en capo sätter sig upp mot den.
Ja, precis. Men det hände inte.
Nej.
Det hände inte. I alla fall inte än.
Så det är väldigt märkligt. Mm. Är det någon som överhuvudtaget har någon aning om vad som pågår i Ryssland?
MI6-chefen sa ju själv att han inte riktigt, inte ens han var helt säker. Så jag aktar mig noga för att spekulera i den frågan. Annat än att de här slitningarna har ju för sig synts hela tiden. Jag menar, hur många gånger har de bytt överbefälhavare? 3 va, sen kriget började. Eller sen februari förra året. Eller något sånt. Överbefälhavare. Och alla de har ju varit då mer eller mindre så att säga erkända befäl. Jag menar men som sagt, 3 bytt befälhavare så ofta. Det tyder ju inte på att saker och ting. Och det har ju inte gått bra. Jag menar, det skulle ju gå över, det skulle ta en vecka här och så skulle det vara klart. Liksom.
Och nu ser det ut
ett och ett halvt år.
Ja, och det kommer dra ut på tiden mer.
Det tror jag, ja, jag tror det. Jag tror det.
Åratal.
Om inte Ukraina får... det kan nog gå fortare. Jag tror att det kan gå fortare. För det här nötandet som Ukraina håller på med rätt tillgång till äta kamps till exempel, eller långskjutande artilleri på ett annat, som de inte riktigt har tillgång till ändå, inte i tillräckligt mängd i alla fall, och ökat flygstöd, då kan det nog gå fortare. Det tror jag.
Då slår de Ryssland.
Ja, det tror jag de gör, därför att men krig är ju som det är, the fog of war och allt det här. Det blir liksom omöjligt, det finns allt för många, det finns ju hela tiden oförutsedda grejer som händer. Men vad som sa det då? Blücher i Waterloo, va? Att ingen plan överlever mötet med verkligheten. Men det som är en avgörande ingrediens i alla fall i framgångsrika krig eller fält, och det är ju att det finns ett stöd hos allmänheten för det här. Och det finns inte i Ryssland. Man kan hålla det ifrån sig, man kan tycka att det är bra om vi vinner, men du har inte, det finns ju inte stöd på det viset. Det vågar jag ändå påstå. Det tycker jag ändå att personer med bättre koll än vad jag har på Ryssland, i den mån det nu går att mäta det på olika sätt, att det är inget jättestöd precis, man går ju inte ut och...
Men historiskt har ju inte ryssarna särskilt stort tålamod med en tsar som förlorar krig.
Nej, det brukar ju hända saker i samband med att det går dåligt i ett krig, det finns det ju historiska, men återigen, historien, vad är det man, det är inte säkert att den upprepar sig.
Nej, absolut inte.
Så det är ju egentligen ingen garanti heller, men visst, Putin själv tog ju upp det efter Prigozjin och hänvisade till revolution 1917 och så. Så visst, det finns ju där. Men det tror jag är en avgörande ingrediens. Och där har ju Ukraina, och det är ju inget litet land Ukraina heller. Jag menar, det är ju, och nu i det här laget lär de väl ha Europas absolut bästa armé, skulle jag tro.
Ja, mest erfarenhet.
Ja, mest erfarenhet i alla fall. Det blir som ett, ja precis. Det blir som ett Israel i Europa. Det är fast mycket större. Så nej, det tror jag inte. Jag tror att det kan gå fortare än att det tar några år. Och att det kommer att rasa på samma sätt som om det nu var konkursen som vi pratade om. Först tar lång tid och så går det väldigt fort. Det tror jag kan hända. Ett genombrott någonstans så kan det rasa.
Jag intervjuade Kai Räme om det här. Precis när kriget hade brutit ut. Då trodde han på att Putin, om han blev förträngd, skulle använda sig av taktiska kärnvapen.
Mm-hmm. Ja, det tror inte jag.
Varför inte?
Nej, därför att han inte... Återigen... Det blir väldigt spekulativt det här. Ingen av oss har suttit...
Men det var förra avsnittet också. Det blev väldigt bra.
Ja, det är så. True. Men det finns, jag kan inte riktigt se att man skulle vara så självmordsbenägen, ärligt talat. Och taktiska kärnvapen kommer ju slå mot ryssar. Du kan liksom inte avgränsa det.
Nej.
På det viset. Det går inte.
Måste vänta tills vinden blåser åt rätt håll.
Och sen och den vinden vänder. Ja. Som vi alla vet, lite då och då. Så det du kan inte, det skulle vara någon sorts götterdämning i det då på något vis. Jag ska
riva
ner huset över mig själv och alla andra.
Ja.
Men jag har svårt att se att, och även om Putin kanske skulle hamna i den sitt, vilket jag har svårt att se. Jag menar, jag kan inte se det, ärligt talat. Så finns det tillräckligt många andra runt omkring som skulle säga stopp. Det finns ju den här inre kretsen kring Putin. Och där är det ju personer som har en del att säga till om, skulle jag säga. Och det är ju den krets som han på något sätt förlitar sig. Det är de som styr Ryssland idag. Och där ser jag inte att taktiska kärnvapen skulle finnas med som något option. Det tror jag inte.
Men man kan ju tänka sig att Putin efter Prigozhins, vad man nu ska kalla det för, misslyckade kupp eller...
Whatever. Ja, jag vet inte heller vad vi ska kalla det riktigt.
Så måste han ju ha noterat vilka som stödde honom direkt och vilka som inte stödde honom.
Ja, det har han säkert gjort.
Ja. Och de utrensningarna kan vi ju anta är i full gång nu.
Fast vi har inte sett så mycket av det heller. Ja, det är Syrovåken då, tidigare befälhavaren som har försvunnit, som hade något uttalande där från en källarlokal eller vad det var för någonting. Och sa att, och bara att, sa åt Prigozhin.
Ja, hans dotter fick sen säga att han mår bra.
Ja, precis. Ja, just det. Men i övrigt så har vi inte sett så mycket. Huvuden rullar i alla fall inte offentligt. Det kan ju fortfarande pågå, men poängen är väl att det finns, tror jag, inte något direkt tecken på att ryssarna skulle vara riktigt så självmordsbenägna, och B, att det finns personer runt omkring som i så fall skulle kunna hindra det. Och C kan man väl lägga till då att det är möjligt, alltså du kan inte i hemlighet föra fram och förbereda taktiska kärnvapen. Det blir oerhört svårt. Därför att det ser man ju. Men den underlätts och säkerhetstjänst som inte bara USA men andra i Storbritannien också har upptäcker ju förmodligen det ganska snabbt. Eller förhållandevis fort. Så jag tror att det är mycket svårt att göra det. Svårt att förbereda en sån tillslag. Jag säger inte att det inte går, det gör det säkert. Men som sagt, sen vore det ju slut på Ryssland på det viset. Jag tror inte väst skulle svara med kärnvapen, men det finns ju andra effektiva sätt att kvadda något.
Som?
Ja, som overwhelming force.
Du menar att väst skulle gå in?
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Skulle de våga det då?
Ja, det tror jag. Man kan inte låta ett sånt övergrepp, så att man använder taktiska kärnvapen mot ett annat land i Europa. Det går inte. Därför att det blir också en attack mot alla andra också, eftersom, som sagt, det stannar inte där.
Nej, då har man gått över en gräns.
Ja, då har man definitivt gått över en gräns. Därför att då blir det ett angrepp på alla andra också.
Och Frankrike och England har ju kärnvapen också.
Det har de ju faktiskt.
Mm. Jag noterade nu att Danone, som är ett franskt yoghurtföretag, i alla fall så vitt jag vet, de sysslar med livsmedel.
Ja.
Och Carlsberg, som är öl,
ja.
De är nu ryska. Eller delvis ryska. Det verkar.
Jaha, det har jag däremot missat.
Ja, nej men...
Carlsberg.
Ja, så här stod det på Foreign Policy, Foreign Affairs, stod det: French food maker Danone and Danish brewer Carlsberg har nu blivit givna av Putin till regimlojalister.
Men det är väl deras...
Ryska filialer. Ryska filialer, ja. Det är inte huvudkontoren
nej,
i Danmark.
Det förstår jag.
Det är inte. Nej, men det är ändå rätt stora företag.
Ja, det är det.
Med värda miljarder dollar.
Mm.
Ja.
Mm.
Och med, eller man ska tro Financial Times, så är de också väldigt stabila och välordnade företag. Och ett av dem, om det kan vara, nu ska vi se här. Ja, öltillverkaren Carlsberg har ett ryskt dotterföretag som heter Baltika.
Mm-hmm.
Säljer för 1,6 miljarder dollar per år.
I Ryssland?
Ja.
Intern konsumtion så att säga?
Ja, precis.
Ja, okay.
Mm. Carlsberg har blivit givet till någon som heter Jakub Sakriev, som tydligen är brorson till Tjechenians ledare Kadyrov.
So all in the family.
Ja, precis. Så, men det gjorde mig lite glad faktiskt.
För att?
Dels för att det straffar västerländska företag som inte har stängt ner sina verksamheter i Ryssland.
Ja, det har jag i och för sig rätt. Ja, det är väldigt tydlig snyting faktiskt.
Ja, det är ju miljardförluster utan problem. Mm. Och dels så innebär ju det att man nu kan återuppta diskussionen om de här 300 miljarder dollarna som ryska centralbanken har i väst.
Just det, som är frysta, ja.
Ja, precis.
Mm. Just det.
För krig är ju ekonomi.
Eller i hög utsträckning. Jag vet att jag minns inte om det var det här podden eller vid något annat tillfälle som jag då citerade, vem var det? Det var en svensk ekonom ju, som i början, ganska kort tid, mars kan ha varit förra året, argumenterade för att man skulle använda de pengarna och, ja, och hjälpa Ukraina. Och det kan jag tycka är rimligt. Det finns ju en massa andra.
Men NATO faktorer har ju hittills kört på freeze, not seize.
Exakt, exakt.
Men det har, nu
ja,
borde ju fältet vara öppet för att bara beslagta de här tillgångarna. Mm.
Man kunde ju tycka det. Men jag tror att man aktar sig vid det av massa ekonomiska skäl och liksom presidents och allt det här. Jag håller inte med om det. Jag tycker också man kunde göra det. För det skulle vara en ganska skarp markering också mot Ryssland. Men så jag tycker det, jag håller helt med det. Jag tycker att det ligger liksom, för Ukrainas del så behövs ju de här pengarna för återuppbyggnadsarbete. Och i synnerhet då till exempel efter dammen här som man sprängde.
Som vem sprängde?
Ja, det var ryssarna som sprängde den.
Det är du säker på?
Ja, det är jag helt säker på.
För du minns att vi bråkade lite om Nord Stream 2.
Ja, I know. Precis, well, the jury's still up. Men jag är ganska säker på det. Ja, nu behöver vi inte fastna i den diskussionen. Men ja, jag tycker att the circumstantial evidence is pretty clear.
Ja, för jag blev nyfiken när jag såg att Danone och Carlsberg hade blivit beslagtagna. Mm. Så tänkte jag, är det någonting vi har beslagtagit? Och då visade det sig att vi har det faktiskt. Okay. Eller Tyskland har faktiskt nationaliserat, som det då heter, så fint, ett dotterbolag till Gazprom. Mm-hmm. Och det gjordes tydligen redan 2022.
Okej, just det.
Så det är inte som att Ryssland faktiskt började. Nej. Utan det var vi som började.
Just det.
Men sen efter det så svarade då Ryssland med att ta Finlands Fortum och Tysklands Uniper tidigare i år. Mm. Någonting som jag hade missat.
Ja, det har jag också missat. Men det där gjorde väl tyskarna i samband med att man började avhända sig behovet av att rysk gas. Då hände det väl en massa saker.
Ja, exakt. Det har med det att göra.
Ja, visst det.
Och Ryssland kunde också i princip motivera då beslagtagandet av Fortum och Uniper av samma anledningar. Att det hade med nationell säkerhet och energiförsörjning.
Ja, just det. Det är tändbart begrepp, nationell säkerhet.
Med tanke på Rysslands rykte för alkoholism så kanske Carlsberg också är ett nationellt säkerhetsintresse.
Eller hur?
Men nu är det tydligen tjetjenskt. Så.
Ja, precis. Ja, just det. Ja.
Men sen så vill jag fråga dig om Sverige NATO. För nu har vi ju äntligen blivit nästan, kanske.
Vi har blivit nästan medlemmar, kanske, måhända, möjligen, i oktober. Möjligen, kanske. Här.
Ja, precis.
Ja, jag minns, nu låter det väldigt skrivsamt, men nu är inte min fru här, kan vidimera detta uttalande, men jag minns att jag sa då när det här hände, att hon frågade också, du sa att det här kommer Erdogan att dra upp på så långt han kan. Jag skulle tro att någonstans runt Vilniusmötet så kommer han, om han gör det innan hösten, så kommer han att göra det då. För då tittar hela världen.
Mm.
Och det var precis det som hände. Och då sitter han med. Och det är den finaste klubb man kan vara med i idag, NATO. Det, så är det ju faktiskt. Och det är klart att han vill vara med där. Och det finns en gräns för hur mycket han kan pusha det här. Sverige har ju uppfyllt alla de här villkoren i det här avtalet, bla bla bla, för länge sedan. Så det fanns liksom ingenting mer. Man kan hålla på lite till. Men om man släpper det så gör han det i Vilnius. Men sen då så kommer den här brasklappen att fast nu är det ju sommaruppehåll för det turkiska parlamentet och det är det ju i och för sig, det är ju inget konstigt, det är ju samma sak varje år, och sen så när de börjar i oktober igen så ska de kunna,
och då blir de sist, för Ungern hinner innan,
om Ungern gör det innan, ja, de har ju sagt att de ska vänta på Turkiet.
Är det så?
Ja.
Jag trodde de hade sagt att de tänker absolut inte vara sist med att ratificera.
Jaha, men du hör hur de håller på. För att det sista jag hörde var att Orbán sa att vi väntar på Turkiet. Men det kan ju vara att han väntar på att Turkiet ska säga ja, nu har de gjort det, så kan de godkänna det. Jag vet inte. Vi är inte med än. Nej. Det kan fortfarande hända grejer.
Jajamän. Men om vi går med, blir du inte glad?
Jo, jag tycker att det borde ha hänt för ett antal år sedan.
Typ 1949.
Ja, typ tillsammans med Norge och Danmark. Jag visste, det var vettigt. Och det är stor skillnad här mellan Sverige och Finland. Finland gick inte med för att de inte kunde.
Mm.
De hade den ryska tummen rakt i ögat. Men vi gick med för att vi inte ville. Men vi har ju kört någon sorts... Vi har ju varit fripassagerare här i ett halvt sekel
ja.
På NATO.
Först på NATO och sen på Finland.
Ja, precis, precis. Så att det är väl om inte annat av moraliska etiska skäl bara att vi kommer med och tar det här ansvaret, kan jag tycka. Sverige har ju alltid ansetts, och rightly so, som ett västland. Och alla har sett oss så. Både NATO och Warszawapakten och Sovjetunionen såg ju Sverige som ett västland.
Det är bara jag som har vissa aber.
Att vi ska gå med, eller?
Nej. Vissa aber mot att vi skulle vara ett västland.
Okej, okay, fair enough. Men i de här, in the great scheme of things, när det gäller om det hade blivit något sånt konflikt, så hade vi ju...
Vi borde vara det.
Så, ja, vi borde vara det.
Men en stor del av befolkningen i Sverige vill väl fortfarande inte gå med, skulle jag tro.
Så är det säkert, men det beror ju på att vi inte hade någon diskussion om det. Alltså sättet det gick till är också under all kritik i ett land som kallar sig en mogen demokrati. Man ska ju diskutera sånt här ordentligt. Och i synnerhet den förra regeringen då, när sossarna, vi är emot, och så nästa land är vi för.
Ja, och ingen förklaring.
Nej, bara rakt av. Det är verkligen obra, som vi säger, lite längre norrut. Ja. Så gör man inte. Jag tycker att det är bra att vi går med, så att det inte är det. Men det borde ju ha försiggått som en diskussion. Så självklart har du säkert rätt i att det finns säkert massvis med människor som tycker att vad fan. Och som menar att vad nu då? Liksom. Vi ska inte vara med, vi ska vara neutrala.
Jo, men det är ju... partiet. Det är ju inte så konstigt.
Alltså, nej, det är inte alls konstigt.
Jag om någon borde veta, inte för att jag är först eller ensam i Sverige om att prata om neutralitetens problematik, men jag har skrivit en tjock bok om att det inte är moraliskt.
Ja. Ja,
jag har skämtat om det i varenda humorspecial jag gjort.
Mm, mm. Nej, det är inte alls moraliskt.
Nej. Och nu så går vi med och jag får ingen förklaring på, var det aldrig moraliskt att vara neutrala?
Nej.
Är det moraliskt nu att inte vara neutrala? Eller är det så att vi gör något omoraliskt nu?
Mm.
Alltså jag tycker sossarna är svarskyldiga.
Ja, det kan jag hålla med dig om. Jag tror inte vi kommer få något svar. Utan det svar man får, det är ju att ja, men det ändrade sig tack vare den ryska... andra ryska invasionen av Ukraina, skulle jag vilja påstå.
Jo, men de baserade ju hela den moraliska supermakten.
Ja, på att vara neutral. Ja, ja. Just, ja, jag håller absolut med dig. Jag tycker att det är väldigt dåligt och det är väldigt illa skött. Och det är inte bra att göra en sån utrikes- och säkerhetspolitisk omvälvning utan att ha en diskussion. Det är ju verkligen inte bra. En frisk demokrati måste göra det. Måste ha det. Men vi hade inte det och nu har det gått så här långt. Så det kommer nog att ligga och skvalpa det här ett tag, tror jag. Den här missnöjet hos många.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jag har mycket att gottgöra mina landsmän för. Och en av de sakerna är att jag var med och hjälpte till att starta upp Nyheter 24 i Sverige.
Jaha.
En liten, rätt jobbig nyhetssajt. Och där så tog jag på mig att bli deras utrikesskribent. Inte korrespondent såklart, utan man satt och gjorde rewrites på utrikesnyheter.
Ja, jag förstår. Ja.
Och det här var liksom en av de första webbdrivna nyhetsmedierna som man kunde direkt se liksom vad människor klickade på.
Mm.
Och ingen klickade på mina artiklar överhuvudtaget. Så det har jag haft med mig alltid, att vi i Sverige är rätt ointresserade av politik utanför Sverige. Alltså det du och jag brukar sitta och diskutera geopolitik liksom.
Så vi kommer ha väldigt få lyssnare på det här programmet med andra ord.
Nej, jag vet inte. Jag hoppas ju att det här kommer förändras.
Ja, det får man verkligen hoppas. Sverige är ju i högsta grad beroende av omvärlden och alltid varit.
Ja, absolut. Men jag tror att vi har varit rätt ointresserade. Alltså vi har en rätt schablonartad bild av resten av världen. Den utrikesbevakning de verkar göra är ju Israel-Palestina.
Ja, det är sant.
Eller om USA fuckar upp så ja, då, täcks det.
Det brukar jag mycket om mexikanska gränsen där.
Ja, exakt. Men det, i övrigt vet jag inte hur intresserade vi har varit.
Liksom. Nej, det är klart. Nej, det var ju därför jag startade Mellanösternpodden till exempel. För att få lite
precis.
Bättre rapportering.
Ja.
Att det fanns andra länder där andra konflikter än den israelisk-palestinska.
Ja, precis. Men nu när vi, om vi går med.
Om vi går med, precis.
Så hoppas jag att det kommer ske en kulturförändring. Så.
Ja, det hoppas jag också. Ja, absolut. Det hoppas jag också. Men det kan ju vara en effekt av det ryska angreppet på Ukraina. Att det blir så att man ändå får klart för sig att det händer saker här. Och det är ganska nära. Det är inte alls långt bort och det påverkar oss i väldigt hög utsträckning.
Det kan man lugnt säga.
Ja, så att det jag håller med. Jag hoppas det också. Men det är ju det att jag vet inte, jag har inga färska siffror på det, men hur mycket, men din erfarenhet där från Nyheter 24 att ingen klickade på utrikesartiklarna tror jag stämmer rätt väl överens med så att säga, frågor som avgör hur människor röstar och tänker. Utrikespolitiken ligger nog inte alls där.
Nej, svenska röstar med plånboken.
Nej, precis.
Alltså det är väl traditionellt så.
Ja, vi
pratar ju knappt ideologi faktiskt.
Nej, det gör vi inte. Nej, det är sant. Nej, det tror jag. Så att det får man, kan man ju då hoppas på att det ändrar sig. Och klart, kommer vi med i NATO då, det blir ju någonting helt annat. Det kommer ju krävas av oss en helt annan medvetenhet i landet om saker och ting.
Vi kanske blir tvungna att stå för något.
Till och med det.
Ja.
Ja, men, ja, precis. Till och med det. Just det. Ja,
tänk dig, en svensk som stod för något.
Ja, jo, men det har vi väl gjort förut. I alla fall.
Ja, vi har verkligen stått för att vi inte står för något.
Ja.
Det har vi stått för. Det var väldigt, väldigt tydliga med länge. Men,
cyniskt. Ja.
Ja, jo. Men cyniskt och pragmatiskt.
Ja,
men,
pragmatiskt.
Alltså, det har jag kunnat köpa faktiskt. Ungefär som att Indien har neutralitetsposition nu.
Mm.
Alltså det förstår man. De hävdar inte att det gör dem till en moralisk supermakt.
Nej,
utan de hävdar bara att slå ihjäl varandra så kommer vi plocka upp spillrorna sen och vara här på täppan.
Vi köper billig olja just nu.
Ja.
Tänker vi fortsätta med så länge det går.
Ja, och Kina har rekordmycket faktiskt i år.
Mm.
Rysk olja.
Ja, det är klart.
Så,
Nej, det är svårt det där att vara moralisk i utrikespolitiken. Eller i alla fall säga att man ska vara det.
Ja.
När man ändå inte är det när man agerar.
Man kan inte kalla Putin för en mästerstrateg. Det går inte.
Nej, det går inte. Nej,
han gjorde det här för att förhindra NATO-expansion.
Ja,
och nu stirrar han på ett solidifierat NATO-Norden.
Precis.
Liksom.
Ja, om inte annat så var det. Måste ju det höra till århundradets missgrepp. Det har du rätt i.
Så, vad tror du om Ukraina som proxy mellan Kina och USA?
Nej, det tror jag inte alls på. Och jag tror inte det kommer att bli det heller. För Kinas del så det är klart att de tittar på det här. Men alltså, deras konflikt med USA över Taiwan och annat går ju tillbaks mycket längre än så här naturligtvis. Och så det tror jag inte kommer att utvecklas så. Det är varken Kinas eller USAs intresse att göra det till någon sorts proxykonflikt. Det behövs inte heller. Jag menar, det är redan en konflikt i sig som finns där. Och det är liksom det det håller inte alls med om att det skulle vara någon sån proxykonflikt.
Då befinner vi oss äntligen på olika sidor om någonting. Det är skönt.
Ja, det är okej då.
Ja, nej, men jag tror...
Det beror på vad du menar med proxykonflikt.
Jag tror att Ryssland är proxy för Kina och Ukraina proxy för väst. Och det här
på
är
så
test.
Sätt att...
Ja, men att Kina och Ryssland i princip på kvällen av invasionen annonserade att de hade ett samarbetsavtal som inte hade några gränser.
Men du tror att Ryssland innan de angrepp Ukraina hade sett till att kineserna var medvetna om det här?
Ja, det tror jag. Jag tror till och med att kineserna bad dem skjuta upp angreppet tills de var klara med sitt OS eller vad det var för.
Ja, det gjorde de också i så fall då.
Ja.
För de var ju klara med det.
Exakt.
Mm, mm.
Så
men vad skulle Kina vinna på det då? Det är klart, de räknade också med att det här skulle gå fort då, med andra ord.
Ja, jag tror Kina befinner sig i en win-win. Därför att jag tänker så här att om Ryssland vinner och de är vasallstat åt Kina så är de kommer vara utarmade.
Mm, ja,
och därmed, ja, precis. Och mer då i Kina, alltså under Kina och i deras läger än tidigare. Och om de förlorar, då kan ju Kina bara plocka upp deras intressesfär som är alla de här stans, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tadzjikistan.
Ja, men där har ju inte all Kinas utrikespolitik fungerat när vidare bra. När det gäller just det nere bråd, Kinas nere bråd så att säga, de här länderna i Centralasien. Och även nere i Sydostasien. Om man tittar på Xi Jinpings idé, strategiska idé då, om att göra de här länderna till någon sorts, inte vasaller kanske, men, eller ja, det kanske man ska säga. Han framhåller ju Tang-dynastin som sin så att säga, symbol här för Kinas roll. Och
det, vad innebär det?
Då var väl Kina så att säga, på topp som mest. Då hade man som mest kontroll över sina grannar. Under Tang-dynastin. Och då man utökades, man var som mest expansiva då, tror jag, om man inte har helt fel. Och det innebär ju att hans tanke var ju att de här, det är, vad är det, 13 eller 14 länder som Kina har gränsat till, så det är ganska mycket. Och att de länderna på något sätt skulle vara Kinas, ja, som sagt, vasall är ett hårt ord, men i alla fall att man skulle ha ett stort inflytande där och på den vägen.
Intressesfär.
Ja, intressesfär, precis va. Men det har inte fungerat alls. Om man tittar på ett land som Kazakstan, där Kina började det här Belt and Road-initiativet.
Mm. De har ju en centralhubb där.
Ja, men den är ju kinesisk mer än den är kazakisk. Och de olika opinionsundersökningar till exempel som har gjorts i de här länderna är ju att ser man att anti-Kina-attityden är väldigt, väldigt stark väldigt, väldigt ofta. Och det har inte alls utvecklats på det sättet som Kina hade tänkt att det skulle göra. Och ett skäl till det är ju då att Kina allt för ofta ses som the big bad bully, du vet. Det här med hearts and mind, det är inte deras bästa gen precis.
Nej, det är verkligen inte. Det har jag tänkt på. Även om vi inte håller med varandra om det här, så är det ju svårt att vinna ett kallt krig om man inte har soft power.
Nej, exakt. Och det har inte Kina i den utsträckning som man skulle behöva då. Och det visar sig då i relationerna med de här länderna, mer eller mindre. Och de ekonomiska relationer som finns, det är ju fortfarande en viktig ekonomisk partner såklart. Men det är ju Kina som säljer grejer eller investerar i de här länderna för att få till exempel råvaror och sådana tillbaka. Det är ju nästan inga... Den här hubben som du nämner mellan på gränsen där mellan Kazakstan och Kina, det är ju inte mycket kazakiska varor, om man säger så, som går till Kina.
Nej.
Nästan, det är praktiskt taget ingenting. Olja och gas då, men någonting mer är det ju egentligen inte.
Och frågar du en kazak vilken dens favorit kinesiska popstjärna är, då tror jag nog att den bara stirrar blankt på dig.
Ja, det gör jag också.
Jag har ingen nej, inte jag heller, men jag kan nämna flera amerikanska.
Ja, precis. Ja. Och exakt va. Och jag tror att som sagt just Kazakstan är intressant, för att det var ett sånt här nyckelland för Xi Jinpings strategi då gentemot omvärlden, och det har inte alls fungerat. Så jag är inte så säker på att det eller det har inte slagit ut som Kina hade tänkt sig att det skulle göra, och de har som jag förstår så har man inte hittat något verktyg heller, just därför att man inte har den här soft power. Du har kanske ekonomiska verktyg, men då har det ofta handlat om att man skuldsätter ett annat land, så att försöker binda upp det på det viset. Det är ju ett väldigt destruktivt sätt att tvinga någon på det viset, och det föder ju resentiment väldigt hög utsträckning. Så det är därför jag har lite svårt att se att jag håller med dig om att Kina kan titta på kriget i Ukraina och se om Ryssland vinner, så är det bara för oss. Om Ryssland förlorar så är det också bara för oss, för vi kommer liksom fortfarande. Så det, jag köper det resonemanget, det tror jag också. Men att kalla det ett proxykrig tror jag är för långt, därför att det indikerar, det kanske inte alls vad du menar, men att det skulle vara liksom
det är du som är experten här. Trots allt. Ja. Jag är en amatör som sitter och läser
okay, det. Ja, jag skulle inte säga, proxy för mig då utkämpar man ett hett krig, fast man egentligen är två länder utkämpar ett hett krig med två pawns, men Ukraina är fan ingen pawn. Och det är inte Ryssland heller, tror jag, även om de kanske är mera de är, ligger taskigare till mot Kina än vad de har upphållit väldigt länge, men Ukraina är inte det. Så att,
jag menade också att det är ett testcase för Kina, därför att om Ryssland vinner så tror jag att de går mot Taiwan. Jag intervjuade en kille som heter Jojo Olsson här för några månader sedan. Han är Kina-expert. Han bor på Taiwan. Och han tror inte att Kina kommer att attackera. Däremot så blockerade när jag ställde den frågan. Men blockerar då?
Ja.
Då han bara, ja det tror jag.
Ja. Men det säger ju man på Taiwan också, att den risken är ju väldigt överhängande. Och ju bättre det går för Ryssland med Ukraina, ju större blir risken att Kina försöker hitta på någonting till Taiwan. Även om man inte ska direkt dra någon parallell, för det tror jag man ska akta sig för. Det är trots allt väldigt olika situationer. Och USA har ju där också klart, väldigt klart och tydligt, mycket mer klart och tydligt än Ukraina, talat om att vi hjälper Taiwan om det är så att det smäller innan. Det är ett sätt att, så att säga, förhindra att någonting skulle hända då. Så att jag tror att där känns det väl som att om du tittar på vad Kina gör mot Taiwan, så för där försöker man ju använda soft power i väldigt hög utsträckning. Man gör det lätt för familjer att kunna resa fram och tillbaka. Den här taiwanesiska ön som ligger väldigt nära Kina. De människorna kan ju till exempel åka till, i alla fall över till närmsta kinesiska stad utan visum och sådana saker. Så att man försöker ju hitta sätt där. Men det går man väl inte på i Taiwan, för så skulle Hongkong också skulle bli så bra så, och ni kommer få fortsätta som vanligt. Men så blev det ju inte. Så järnhandeln kom in ganska snabbt där, och det kommer ni göra på Taiwan också.
Men tror du att logistiskt att USA skulle klara av ett krig om Taiwan mot Kina?
Det tror jag. Men jag är inte så säker på att Kina skulle klara av ett logistiskt skulle kunna klara av ett krig mot Taiwan. Hur skulle det se ut? De kan möjligen ödelägga stora delar av ön, såklart. Men det är en helt annan sak att tuffa över och landsätta trupp.
Ja, men ödelägga är väl bra nog. Man bygger upp egen kapacitet för halvledare i Kina.
Ja.
Och sen så ödelägger du Taiwan. Ja, då står ju väst utan halvledare.
Ja, ja.
Och då har de ett bra försprång i alla fall.
Det har de. Ja, om inte vi hittar andra sätt att göra halvledare. Det finns ju andra ställen som gör det. Och den kapaciteten lär ju öka.
Ja, USAs storsatsar i detta nu. Alltså ger enorma skattefördelar för de som vill bygga halvledarproduktion.
Och det kommer ju spela roll, såklart. Så att Kina har väl... Jag kan inte riktigt se att Kina är ju rikt och starkt och väldigt på grund av att man handlar med dem så mycket i så hög utsträckning. Och krig är sällan bra för handeln. Sen synligt om du ska börja kriga med den som handlar med dig. Det verkar ju inte så begåvat då kanske.
Nej.
Så att, jag är inte lika säker på att det måste smälla. Men jag håller med om att om det går bra för Ryssland så kan det gynna Kina. Vilket återigen är ett skäl till att se till att det inte gör det. Se till att Ukraina får det här stödet som de behöver. Mycket snabbare än vad...
Ja,
det
på F-16.
Ja, men den utbildningen har redan börjat till exempel. Men det är ju fan ett år för sent.
Hur lång tid tar det att träna en
sån där pilot? Det vet inte jag. Det jag hör olika saker från olika personer, men med tre månader...
Det är inte
månader.
Så att ta körkort liksom.
Nej, men det är också så att ukrainska piloter börjar inte från noll heller.
Nej.
Det är ju naturligtvis så. Och då går det väl lite fortare.
Så tror du att väst befinner sig i ett kallt krig mot Kina?
Ja. Jag vet inte riktigt vad definitionen av det skulle vara heller, men det kan man kanske säga att det gör... Fast det ser annorlunda ut än det kalla kriget med Sovjetunionen, därför att en skillnad är ju det att vi handlade ju nästan inte med Sovjetunionen.
Nej.
Men vi handlar väldigt mycket med Kina.
Ja.
Det är en stor skillnad. En avgörande skillnad skulle jag säga. Alltså, kallt krig skulle jag skulle inte använda det ordet, men andra forskare kanske skulle göra det och tycka att det är helt okej. Men jag känner att det tycker jag inte riktigt säger vad det handlar om.
De använder termen kalla kriget 2.0.
Jaha, okej. Okay.
Jag personligen tycker inte att kalla kriget 1.0 är över.
Nej, det övergick från Sovjetunionen till Ryssland i så fall.
Ja, men jag tror Ryssland...
Nej, de har inte... Nej, det håller jag med om.
Det har aldrig varit under över för dem.
Under Putin definitivt. Nej, det kan jag köpa. Och det har ju han aldrig gjort någon hemlighet av heller. Det är ju det jag tycker är så intressant. Alltså att...
Ja, det är så konstigt.
Ja.
Alltså, för jag var ung och jag hade ingen anledning att bry mig om... Vad någon gjorde i världen egentligen. För jag borde bekymrat mig om kvinnor och festande.
Mm.
Men redan då så tänkte jag, men de är fiender fortfarande.
Ja.
Hur kan vi
Nej, men precis. Det har ju Putin aldrig gjort någon hemlighet av heller på något vis. Men du vet, man ser det man vill se. Man låter bli att se det man inte vill se. Det har väl det här kriget och med eftertryck visat att det verkligen stämmer. För som sagt, han aviserade ju det här långt innan.
Ja.
Långt innan. Den artikeln jag skrev för kvartal där, precis när kriget började, det handlade ju om det. Och det, var ju människor som sa det, återigen. Men det var grannarna i Baltikum och i Polen och på andra håll som sa hallå.
Och du?
Och jag, ja. Men det var väl någon annan. Jag försöker förtvivlat hitta något namn här, men jag gör inte det i hastigheten. Men som sagt, han aviserade det. Putin aviserade det här långt innan. Långt innan 2014 så var han ju, eller kanske inte långt innan, men innan i alla fall. Putin
2008, Georgien.
Ja, till exempel. Precis. Och aviserat att hans ja, jag menar, han har Peter den Store som role model, till exempel.
Mm.
Och Stalin var väl inte så dålig ändå. Han hade ju liksom kontroll över grannarna. Men vad vill man ha mer för sorts... Men det är väl det här västerländska att, om man nu kan använda det termen om någonting alls, men att ja, om de får se hur bra, om vi släpper in dem i värme så kommer de vilja bli som oss.
Mm.
Kind of reasoning.
Ja.
Men det har ju liksom ändå på något sätt aldrig fungerat. Det är inte alls säkert att det är så. Och ändå så kommer det tillbaka hela tiden. Det är lite märkligt.
Vad heter visual thinking på svenska?
Ja, önsketänkande.
Ja. Mm. Precis.
Ja. Men det kräver ju att du blundar för vissa saker. Det krävs en intellektuell ansträngning.
Ja.
Som är lite svårt att förstå varför man... Och det, ja. Men som sagt, nu har väl det visat sig då förhoppningsvis att det funkar inte.
För Kinas och USAs militär, de pratar inte med varandra längre.
Ja, det gör de väl. Det finns ju kontakt, det gör det väl. Men USA och Kina pratar ju med varandra. Men Yellen var där, ja. Kerry var där nu sist.
Biden ska dit nu.
Biden ska dit, ja. Så det finns ju hela tiden en någon form av dialog. Återigen, det är inte säkert att en dialog räcker för att förhindra ett krig. Det visar ju också historiska exempel. Men det är i alla fall ett hinder mot a shooting war. Och det tror jag man ska ta fasta på, därför att det är inte i någons intresse här, inte i Kinas heller, att ge sig på till exempel, för det skulle ju vara i Taiwan då, det är där det skulle smälla, skulle jag tro.
Jag vet inte, gör det som liksom så, kinesiska företag måste samarbeta enligt kinesisk lag med deras underrättelse, säkerhetstjänst, ja, och militär.
Mm. Mm.
De tillåts köpa upp hur mycket som helst i väst, i USA också.
Mm. Ja, visst. Ja, nej, visst, det finns ju en obalans här. Såklart.
Och de spelar ju inte ens efter samma regler. Nej. Jag menar, våra underrättelsetjänster, de löper ju i alla fall en viss risk att granskas av vår media.
Ja, ja. Ja, det är sant.
Det gör ju inte rysk och kinesisk.
Nej, visst inte. Nej, visst, det är sant.
Alltså, de begränsas ju i princip bara av vad de kommer undan med att göra.
Ja, exakt. Så är det ju. Och det måste man ju vara medveten om, att det är två lag här som har två helt olika regelböcker.
Ja.
Mm.
Så hur hanterar vi det? För jag var i Kroatien förra sommaren.
I Kroatien, ja, okej. Okay. Ja,
och så körde vi runt. Chang bjöd ner mig. Du minns han som såg till att vi nästan inte kom med i NATO.
Just det.
Ja. Enligt rykte. Men vi körde runt på enormt fina motorvägar.
Okej.
Okay. Alltså, inga bilar. Nyasfalterade, jättebreda. Fantastiska.
Mm-hmm.
Och jag bara tänkte så, herregud, det är hit alla EU-pengar har gått, tänkte jag. Och sen när vi skulle flyga därifrån, för vi körde ner med Chang och så måste vi flyga hem för att han skulle stanna kvar. Så kommer vi till en flygplats som var i princip helt tom, men nybyggd. Fantastiskt vacker. Alltså, får Arlanda att se ut som en dålig lokalflygplats någonstans i tredje världen. Liksom.
Oj då.
Okay. Och jag tänkte så här, herregud, alltså jag förstår verkligen varför folk i Sverige inte gillar EU, med tanke på att alla pengar har gått hit. Så kom jag hem och kollade upp det, och det är tydligen Kina som har byggt alltihop.
Jaha.
Och tagit över Kroatien.
Och investerat då för att skaffa sig. Ja, visst. Nej, men det är så de gör. Det där, och det är ju deras sätt att hantera någon form av, inte kanske soft power, men economic power.
Ja, visst.
Så men det är ett effektivt sätt att skaffa sig inflytande också. Och vi har väl inget riktigt bra verktyg. Jag menar, vi har ju regler för hur vi handlar och agerar internt inom EU till exempel. Och om vi då ska ta in och spela med någon som har en helt egen regelbok, en helt annan regelbok, ja, då får du de här situationerna. Och jag tror inte det finns någon riktigt bra, i alla fall kan jag inte tänka mig att det finns någon idé om hur man ska hantera det här på någon form av, du vet, EU-nivå eller något. Det tror jag inte det gör. Det har jag svårt att säga. Men länder drar i olika riktningar här, även inom EU.
Ja,
vilket
verkligen.
Ju inte är någon, det är ju ingen nyhet alls. Men det syns kanske tydligare i såna här fall. Som det du nämner här om Kroatien.
Ja, alltså jag tänker att om det är ett kallt krig, och jag tycker inte ens det är 2.0. Jag tror kineserna tittade på att ryssarna förlorade, och så tänkte de...
Vi ska göra på ett annat sätt.
Ja, vi ska göra på ett helt annat sätt. Och ekonomi är det ett av de viktigaste vapnen. Köpa så företag, sno patent, sno teknologi.
Ja, det har de lyckats väldigt väl med.
Ja, och fortsätter lyckas med, för vi begränsar dem inte.
Nej, inte i någon större utsträckning. Folk tjänar ju pengar, det är ju så.
Så, jo, en sak till också vill jag ta. Och det är att jag vet inte om du har märkt det, men Ryssland attackerar ju Odessa nu och har dragit sig ur vetoavtalet.
Jag såg det.
Hur tror du det kommer påverka kriget?
Ja, det beror ju på vad som händer. Det beror på att de sa att nu lägger vi ner det här. Det är ju ett sätt att försöka få fördelar i förhandlingarna då som kommer. Men så det beror på hur man svarar på det naturligtvis. Jag har ju hävdat under lång tid att man kan hantera de där transporterna genom att eskortera dem. Därför att du kan hålla det till ukrainskt vatten och rumänskt vatten och så att säga hela vägen ända ner till Turkiet utan att komma ut på internationellt vatten en gång. Och det betyder att de här länderna kan be att få skydd av NATO eller vem det nu kan vara. Och det kan inte ryssarna göra så mycket åt. Den ryska flottan i Svarta havet är inte så stark. Den,
inte längre?
Nej, inte längre. Och skulle inte kunna hantera det alls. De kan ju möjligen försöka sänka handelsfartyg, och det är det de skräms med nu, att de ska göra det. Vi ser potentiellt som vapenleverer, bla bla bla.
Ja.
Fast när man vet att det kommer inte in vapen den vägen. Så det spelar ingen roll, utan det är ju det här är frågan om att skrämmas då. Så det beror på vad man gör, och sen beror det också på att vad ryssarna, om de faktiskt tänker sätta någon handling bakom de här orden, vad ska de göra då? Du vet, räcker det här? Ja, det kanske gör. Det kanske gör så att det hindrar fartyg eller att man drar sig för att gå på ukrainska hamnar för att lasta vete.
Det är ju vad Odessa är.
Ja, precis. Det kan ju hända att man gör så. Och det är minerat utanför och så vidare. Men det är ett mera kraftfullt, utan att vara aggressivt, svar från väst skulle ju räcka för att stoppa det här. Och Ryssland tjänar ju ingenting på det heller egentligen på lång sikt. De förlorar ju också på det här. För jag menar, i det här avtalet så ingick det också att de kom med i det här, att de kunde sälja sitt vete och så vidare. Så att det var ju ändå någonting som båda tjänade på, även Ryssland. Så,
ja, det måste ju vara förödande för deras rykte i Mellanöstern och Afrika.
Ja, det är klart att det är. Det är klart att det är. Och så pressar man då, eller försöker att få, så att det smarta här är ju att inte egentligen göra så mycket alls, utan säga att ni är välkomna tillbaka om ni vill förnya det här avtalet. Men det blir inga ändringar. Det fungerade bra, och det gör ju. Men ryssarna vill klämma åt Ukraina här. Det är det handlar om. Och det bör ju vi svara upp på och visa att det lönar sig inte.
Ja, hittills så har vi begränsat Ukrainas möjlighet att exportera vete till EU.
Ja, precis. Ja, det borde man kanske fundera lite på om man ska göra.
Fast låter vi dem göra det, så skadar vi Polen, Ungern, Slovakien, Bulgarien och Rumänien.
Det går ju den vägen. Men som sagt, det är ju det som kriget för med sig. Det är inte, ingen kommer undan här. Men det snabbaste och enklaste sättet är att se till att de fartyg som går på Ukraina, att tala om klart och tydligt att säga att de kommer vi att skydda. De går här nu vet jag inte exakt hur farlederna går, men att attackera ett främmande lands fartyg på internationellt vatten, that's piracy. Det är piratverksamhet. Och då träder ju andra internationella konventioner i kraft som gör att de får faktiskt ge det på. Alla kan ge sig på ett sånt fartyg. Om ryssarna gör det så ligger de ju rätt dåligt till. Förutsatt att omvärlden, i det här fallet väst, klart och tydligt talar om det här. Man behöver inte göra någonting egentligen innan. Men det måste vara klart och tydligt med vad som händer om ryssarna faktiskt skulle agera här.
Ja, det är ju väst som skulle göra något.
Ja, visst. Men väst kan göra något. Och Turkiet också.
För nu är det snart BRICS-möte i Sydafrika.
Putin kommer inte.
Det gör han inte.
Nej, han har sagt att han inte kommer. Lavrov ska leda den ryska delegationen.
Ja, jag förstår varför. Han är efterlyst av ICC, och Sydafrika har skrivit på, så de måste arrestera honom.
Presidenten i Sydafrika bad ju ICC om att slippa arrestera. Ja. Men han behövde inte hamna i den situationen, för Putin sa att han inte kommer. Lavrov leder delegationen.
De förstår jag.
Mm.
Mm. Jag minns att jag tror det var Sudans president som besökte Sydafrika för några år sedan.
Ja, det är riktigt.
Och då ville den här, det var samma president.
Ja, visst.
Han vägrade arrestera honom då. Då var det, vad heter han, Omar al-Bashir?
Ja, Omar, precis. Just det. Men det här hade nog varit svårare att komma undan med Putin.
Betydligt svårare.
Ja, det tror jag. Så det var väl för Sydafrikas skull var väl det, drar de nog en suck av lättnad, tror jag.
Kör mellan Östern-podden framgent också?
Nej, den gör inte det. Vi av ekonomiska skäl så har vi fått tappa oss det. Jag vet inte riktigt vad som kommer hända. Det beror ju lite på om vi kan få igång den. Men som sagt, pengarna räknar inte, de tog slut.
Vad tråkigt att höra.
Ja, det var tråkigt att höra. Det
för Mellanöstern ser ut att hålla på att bli det kineserna kallar intressant nu också.
Ja, precis. Jo, det är riktigt. Nej, det finns verkligen inte någon brist på ämnen där. Nej. Så det tycker vi också är väldigt tråkigt. Men som sagt...
Saudi och Iran har slutit fred.
Ja, slutit fred. Det skulle jag väl kanske inte säga att de har gjort. Men de är ju sura nu i Iran för att... Ryssland, apropå det, Ryssland var ju där nu och hade möte med saudierna och UAE och uttalade det att jo, men de här öarna är väl ändå förenade av Emiratens. De har många konflikt UAE och Iran med de här små öar, kanske inte är holmar.
Ja.
Så att det var någon iransk oppositionssajt som hade skrivit att Irans ledning har nu lärt sig att ha ett avtal med Ryssland, det är inget monogamiskt förhållande. Man ska inte tro att man inte bryr sig om någonting annat där.
Nej.
Så att säga att fred vet jag inte. Men man utbyter diplomatiska.
Och sen noterade jag också att USAs högsta Iransändebud har fått sin diplomatiska status återkallad.
Ja, just det. Malaya. Mm.
Hur kommer det sig?
Ja, du. Jag skulle väl tro att han var på väg ut redan innan. Alltså i sin position att man ändå hade övervägt att byta ut honom mot någon annan.
Jo, men det är ändå drastiskt. De har dragit tillbaka hans rätt att ta del av information.
Ja, det är ganska drastiskt. Jag vet inte riktigt vad som ligger bakom det. Det tycker jag också är väldigt drastiskt. Så någonting måste ju ha hänt där.
Eller hur?
Någonting måste ha hänt.
Och USA har inte rapporterat om det.
Nej.
Jag läste om det i Teheran Times först.
Ja, det var ju kanske inte den mest trovärdiga källan här.
Nej, det var då, i för sig, men... därför jag inte sa något publikt om det.
Nej.
Jag väntade tills J-Post skrev.
Ja, precis, just det. Men de har väl inte heller skrivit, tror jag.
Jo,
de har
skrivit ledarplats nu.
Okay. Ja, just det.
De har krävt på ledarplats att kongressen ska informeras.
Jaha.
Och det är ju lite märkligt att man via internet då får ta del om...
Ja, det är det. Ja, det måste ju inte vara fel även om det står i Teheran Times. Så det är inte det jag säger, men han försvann ju ut. Och jag minns inte heller vad jag såg det första gången att han hade fått den där rättigheterna från dragarna. Men någonting har ju hänt där. Men jag vet inte vad det var. Men som sagt, jag vet att redan innan så var det snack om att byta ut honom. Att han hade liksom...
Men nu är han ju... Han har ju en burn notice.
Ja.
Alltså, de har ju bränt honom.
Ja, nu har de gjort det. Så nu kommer det ske någonting annat då. Någon annan kommer att få den avundsvärda sitsen.
Ja, verkligen. Att hantera Iran, inte det lättaste.
Nej, verkligen inte. Så ja, visst, nej, men vi kollar väl runt lite hur vi ska kunna få igång podden igen, för den gick ju bra och det var väldigt kul. Och jag vågar nog ändå påstå att vi breddade Mellanöstern rapporteringen i det här landet.
Jag uppskattade den i alla fall.
Ja, det gläder mig att höra.
Då tackar jag återigen för att du har tagit dig tid att komma hit till det konstruktiv kritik, Magnus.
Tack själv, Aron. Vi hörs och ses.
Nu.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Magnus Norell. Du kan följa Magnus på hans hemsida, på Facebook eller på Twitter, där han förvirrande nog kallar sig för Navajo Scout. Om du inte har läst hans böcker Kalifatets återkomst och 1979 ännu, föreslår jag att du köper dem och gör det. Hans självbiografi En personlig resa har dessutom nyligen släppts i ny utgåva. Nästa vecka blir det Spiked Onlines Brendan O'Neill i nästan 2 timmar. Tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på Patreon, Bitcoin, PayPal eller med Swish 0768 943737. 0768 943737. Du är en kapitalistisk hjälte. Att bli Patreon ger dig reklamfria avsnitt 2 dagar före alla andra. Så bli Patreon eller stötta på 0768 943737. 37. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.